Något du kanske noterat eventuellt är att vi faktiskt lever som kungar idag. Det tycker jag är intressant. Det här att vi faktiskt nu, alltså vi är då inte hela jordens befolkning. När jag säger vi så tänker jag den som ser den här videon och folk typ i större delen av västvärlden lever så som man på ett sådant sätt som endast kungar eller drottningar eller vad det är kunde leva för x antal år sedan. Eftersom att vi har alla i en överlägsna majoriteten, inte de som bor på gatan såklart, men majoriteten människor har tak över huvudet. Vi har värme. Vi har till och med inte bara värme utan vi har nästan perfekt värme året om. Det är, vi kan klaga på att vi inte har, eller att vi kan behöva sätta på oss raggsockor kanske för att huset eller lägenheten inte blir tillräckligt varm när det är som kallas. Så då får man klä på sig lite till för man är van att alltid bara kunna ha det man känner för att ha på sig ungefär. Får man klä på sig lite mer. Men även det, säger att man har på sig, behöver på sig kläder, lite varmare kläder. Det är tills för relativt nyligen att man kunde leva på det sättet. Innan så, ja men, man behövde elda. Man behövde hålla på med sådana saker för att överhuvudtaget få upp värmen och få upp det i ett stort hus eller en större lägenhet och sånt där. Är svårt. Det är mycket svårare. Och det var dyrt. Man behövde elda. Och, ja. Det är en sak bara att vi har värme så att vi har det bekvämt vad gäller värme hela tiden i princip. Vi behöver ju aldrig, när det blir kallt utomhus så kan man ju märka när man ut och går att, eller jag tänker på det i alla fall, nu är det så kallt så att om jag skulle bli kvar här ute i den här kylan i x antal timmar så skulle jag dö. Jag skulle inte överleva i den här kylan. Och så går jag hem då till lägenheten som är varm. Och det är en väldig lyx faktiskt. Även om man inte... Jag tänker inte själv på det hela dagen heller. Jag bara menar att jag... Men ibland gör jag det. Ibland så slås jag av vilken otrolig lyx det är att kunna vara i värme precis hela tiden. Året runt även i ett land då som är väldigt, väldigt kallt då. Den andra saken är mat då. Det är ju de två sakerna som är största för överlevnad. Värme och mat. Och när det kommer till mat så vi kan inte gå på, de flesta av oss kan inte gå på lyxrestauranger varje dag, men väldigt många människor kan köpa lite grann i alla fall den maten de känner för i en affär. Man kan köpa något gottis, något snacks, man kan köpa, välja mellan lite olika maträtter som man kan tillaga. Det finns en uppsjö av frukter och bär och grönsaker och allt möjligt. Hur mycket som helst. Året om. Varje dag. Bara gå till affären och så får man alla de grejerna. Det är också ett helt nytt fenomen såklart. Förr så fick man, kunde man inte göra det. Fick man odla det själv eller köpa och köpslå. Det fanns bara väldigt begränsat med saker. Vilket kanske på vissa sätt kan vara bättre för en. Jag vet att under andra världskriget tror jag att hälsan gick upp en hel del på grund av att vi, jag vet inte om det är skälet, men det var en förklaring till dem att på grund av att vi inte kunde, vi fick inte in socker och fick inte in den typen av varor utan vi fick äta mer det som fanns bara och då blev det att folk åt lite mindre så det kanske var det som gjorde det, men också att de åt bara saker som växte i Sverige då som man själv fick odla och då åt folk lite nyttigare. Men kanske framförallt lite mindre. Det är väl snarare, det är ju det som vi har som problem idag. Problemet idag är inte att vi har det svårt med säkerhet eller värme som man för eller tillgång till mat utan tvärtom så är problemet att vi har svårt att låta bli att äta för mycket mat. All den här goda maten, vi är inte byggda för att ha det så här lyxigt. Inte byggda för att ha det så här bra. Vi är byggda för att överleva i en natur som inte varit god mot oss fram till alldeles nyligen. Så den moderna människan har ju evolverat fram, och evolutionspsykologiskt då har vi en biologi som såklart är gjord för överlevnad i svåra förhållanden. Det gör ju att även fast vi har det så här, även fast vi lever som kungar eller drottningar, så fortsätter vi, och inte att vi tror att det inte är bra. Vi kan ju logiskt såklart tänka att jag har det rätt okej. Jag har värme och jag har mat varje dag och jag har det inom överskådlig framtid. Men så fungerar vi inte. Det fungerar inte att vi är nöjda. För det har evolutionärt inte varit en fördel att vara byggd på det sättet, utan det har varit en fördel att jämföra sig med andra och försöka hela tiden få det bättre. Att jaga mer mat, äta mer mat, äta mat när man har möjlighet att göra det. Så vi äter lite för mycket. Det är också inbyggt att vi oroar oss för att inte ha tillräckligt. Oroar oss för att inte ha det bra, oroar oss för att få det sämre, oroar oss för vad andra tycker om oss och sånt också. Även det har ju varit en evolutionär fördel, att vara väldigt medveten om vad andra tycker om oss. Idag så försöker man ju lära folk att bry dig inte så mycket om vad andra säger, bry dig inte så mycket om vad andra tycker om det och sådär, för det spelar ingen roll. Och så är det ju. I praktiken idag i världen så spelar det inte så stor roll. Det finns inga faror som följer med det. På samma sätt som det fanns faror förr, när vi var en mycket mindre grupp människor, och om du blev utstött i den gruppen, alltså många människor tyckte att du var knasig, så var det inte bra. Då var det faktiskt fara för liv. Om man ser, om man tittar på hjärnan i människor som blir utstötta socialt, så reagerar de extremt negativt, så som om de skulle få uppleva riktig smärta, om jag minns rätt. Så det är fruktansvärt att bli socialt utstött. Och det inte är konstigt att vi tänker så på det sättet. Att vi försöker göra allt för att undvika det. Vi försöker passa in. Vi försöker, om man tar familjeförhållanden som barn. Där är det också en direkt överlevnad såklart. För där har det ju mer med överlevnad att göra. Det var viktigt. Det är viktigt att vi anpassar oss till de som har makt över våra liv. Men det fortsätter. Det fortsätter i vuxen ålder. Och då fanns det tidigare också människor som hade makt över våra liv på olika sätt, eftersom vi tillhörde en grupp människor som var liten och som kunde påverka oss väldigt mycket. Men idag ser det inte ut så. Likt hur vi har mat i överflöd, likt hur vi har värme, tak över huvudet överflöd, och likt hur vi har sociala relationer också i överflöd. Eller bara det faktum att vi klarar oss utan relationer också. Vi klarar oss utan, om vi blir utstötta, man ska säga, i en grupp, så spelar det ingen roll. Det kan vara väldigt emotionellt jobbigt, psykologiskt jobbigt och så vidare. Men för vår överlevnad så har det i princip ingen effekt alls. Vi fortsätter att ha mat, vi fortsätter att ha tak över huvudet, vi fortsätter att ha säkerhet och trygghet. Det finns inga risker förenat med det. Jag minns att Elon Musk sa någonting om någon fråga om hur han vågade ta så mycket risker. Varför vågar du ta så mycket risker? Och då sa han att anledningen var för att det finns inga risker egentligen. Det absolut värsta som kan hända är att han förlorar sina pengar och att han inte har några pengar kvar i princip. Men det finns sociala skyddsnät och han kommer inte dö av det. Det finns ingen risk för att dö på grund av det i princip. Han sa att det är lite annorlunda såklart när man har barn, för då kan man sätta deras hälsa. Då kan man riskera deras hälsa till viss del, så då blir det lite annorlunda. Men i stort så finns det väldigt lite risker. Man kan förlora pengar, men det är ingen risk att man dör eller så. Varför säger jag? Jo, men därför att en grej är att det här med att vara tacksam kan man ju bli väldigt irriterad på när någon säger att man ska vara. Men för mig i alla fall så är det en, har det varit en hjälp att dels göra tacksamhetsövningar regelbundet. Helt enkelt, ja, men morgonen eller kvällen eller när man känner för det, bara fundera på saker som man kan vara tacksam för. Och det finns verkligen, man kan tänka sig att man borde gå igenom dem rätt snabbt. Men, eller jag vet inte vad man tänker, men jag tänkte det i alla fall, tror jag. Jag trodde inte att man skulle kunna komma på saker att vara tacksam för hur många som helst varje dag. Men så är det. Exempelvis sådana här till synes små saker som att man har värme eller tak över huvudet eller kan äta, vad heter det? Inte exakt vad man vill, men väldigt lyxigt ändå, för att man kan äta allt möjligt som finns i en vanlig mataffär. Det är någonting att, som man kan vara tacksam för när man gör tacksamhetsövningar. Någonting man kan tänka på när man, för vad man har sett också här med människor, när man, en anledning till att jag har gjort i alla fall, är att det finns massa psykologisk forskning, positiv psykologi kallas det fältet, som visar att om vi gör det, och om vi gör det regelbundet framförallt, så mår vi bättre. Så om vi tränar på tacksamhet så mår vi bättre, och vi blir också mer tacksamma. Så vi blir ju mer vänliga då mot andra. En människa som är väldigt tacksam är ofta, jämfört med sig själv i alla fall, om den var mindre tacksam, mer schysst, mer öppen och kärleksfull. Så att göra tacksamhetsövningar har varit hjälpsamt för mig, och positiv psykologi, det forskningsfältet faktiskt finns på universiteten, har visat också att det fungerar. Och det är jätteenkelt, bara några minuter. Men den andra grejen är ju att vi, när vi, eftersom vi har de här evolutionspsykologiska mekanismerna som gör att vi hela tiden oroas för saker, som gör att vi söker fast vi inte behöver söka, som gör att vi jämför oss med andra, våra begär då som buddhismen och andra pratar om, som skapar helt enkelt lidande. Det gör att vi mår dåligt. Det gör att vi mår dåligt när vi tänker på saker som vi inte har, som vi önskar att vi borde ha, eller om vi jämför oss med andra människor som har saker som är bättre. För det är ju inte svårt att hitta. Det är inte svårt att hitta människor som har, kan äta på lyxrestaurang varje dag till exempel, eller som bor i en bättre lägenhet, bättre hus, bättre bil, bättre partner, bättre utseende, bättre kläder, bättre klädsmak, yngre. Vad det nu är för någonting som man blir av med sjuk på. Mer status, mer vänner. Verkar alltid så glad. Det är såklart, det finns lika mycket sådant som det finns saker att vara tacksam för. Och här kommer det här då med vad vi lägger fokus på såklart. Som vi uppmärksammar saker som vi är tacksamma för eller kan vara tacksamma för, och även då helst känner lite tacksamhet för det, är en väldig skillnad mot att sätta in pengar på kontot av vara avundsjuka på andra till exempel, eller känna sig otillräcklig. Vi har ju såklart inte en full kontroll över det, men vi kan aktivt lägga minuter av det på det ena eller andra när vi faktiskt väljer att tänka på det. Och den här oron då, och som vi har i lyxen, trots att vi är kungar då, så går vi omkring och oroar oss trots att vi är förmögna. Som man säger i den här, det finns många gamla berättelser från zenbuddhism och olika traditioner som handlar om människor som går omkring och letar efter någonting som de redan har. Och då har de ofta människor som är fattiga. Det finns en sån berättelse exempelvis, en man som går omkring och är fattig, fattiga kläder, och går omkring och önskar att han vore rik och sådär. Så upptäcker han att han har en pärla i innerfickan. Eller vad det nu var, som är värt hur mycket som helst, som var insytt, han visste bara inte om det. Så egentligen så var han rik då. Och det är då en metafor för att vi har egentligen den här pärlan då, diamanten, som är vårt eget sinne, vårt eget jag, vår egen sanna natur. Att vi är, ja men Gud, Buddha, naturen, vilken tradition vi nu vill anamma eller tänka, medvetandet, bara inse den sanningen. Och så har det varit hela tiden. Men vi har letat efter saker ute i världen, vi har oroat för saker, vi har jämfört oss och så vidare. På grund av ändå de här våra begär som kommer av vår biologi, som kommer på grund av evolutionen. Och som vi egentligen inte behöver, för historien med den här fattiga personen är lite lustig, eftersom att idag så kan man till och med rent objektivt säga att vi är ändå människor, om vi tar Sverige då som lyssnar på det här, är ganska rika. De är även rika rent statistiskt med människor i världen, så har människor i Sverige mycket mer pengar och mycket högre levnadsförhållanden, mycket mer prylar och så vidare. Så de har lyx ur det perspektivet. Men även ett historiskt perspektiv då, så har du, jag, vi väldigt mycket mer. Som sagt, lever som kungar, om det hade varit bakåt i tid, för att ha den möjligheten att allt över varmt, ha all mat och sådär, och massa tid att kolla på tv och andra saker man kan. Jag såg någon film häromdagen där de gick och tittade på någon som spelade piano. Det hände att folk gör det fortfarande, men det var nöjet då, för inte alls länge sedan. Fanns knappt någonting på tv. Fanns inte ens tv om vi går bakåt i tid. Så nöjet var att gå ut. Det kan man ju tycka, ja, bra eller dåligt sådär. Men idag har vi helt enorma mängder med nöje och underhållning i mobilen dygnet runt. Men fortfarande då finns oron här. Fortfarande finns alla rädsla. Fear of missing out. Jämförelser med andra och så vidare. Så vi är kvar i det här. Vi är kvar i de här jobbiga, i det här sökandet, i rädslan, i oron, som är väldigt svår att lämna. Men med då dels de här tacksamhetsövningar, men framförallt det som de mystika traditionerna också pratar om då, som buddhismen, är ju att inse det här med den rikedomen eller den pärlan som vi har. För när vi inser det, så blir de här dragen av att, alltså de evolutionspsykologiska mekanismerna, de avtar då. Kanske inte helt, men en hel del. Och det är ju väldigt stor skillnad jämfört med att anförskaffa sig fler saker som gör att vi för stunden känner något mindre begär, men över tid vi habituerar till ganska snabbt, eller kanske omedelbart. Och den här oron fortsätter, eller begäret fortsätter, eller jämförelserna fortsätter. Så när vi vaknar upp då ur begären, vaknar upp från begären, när jaget, när egot, det narrativa självet, de självförenade tankarna mattas ut, suddas ut, minskar i alla fall, nirvanar, upphör till viss del, kanske inte helt, men upphör till viss del, och det kan de göra på olika sätt. Vi kan hålla på med andra grejer som gör att vi, psykoterapeutiska metoder eller andra healing-aktiviteter som gör att vi kanske kommer mer tillbaka till oss själva och kanske söker mindre utanför, söker mindre, ja men, lycka i relationer, i mat, i nöjen, i underhållning. Inget fel att söka saker i dem, söka lycka eller nöje i det, men tenderar inte ge den här inre friden, tenderar fortsätta då den här oron, och med traditionerna menar är att vi kan hitta den här inre friden hos oss själva genom att vakna upp dem, genom att se igenom jaget, genom att se igenom självet, det narrativa självet, de självrefererande tankarna, och blir fri då, blir fri från lidande som de säger i buddhismen. Genom att hitta den inre friden så blir vi fria från lidande, eller friare åtminstone, lite friare, lite mindre sökande, lite mer nöjd, lite mer känna sig som en kung, drottning, men inte på ett sätt som gör att vi känner oss för mer då, utan det kan också säkert hända, men framförallt bara att vi inte har samma identifikation med jaget bara. Så det är inte att vi känner oss bättre än andra, utan att vi känner oss, eller det vi tidigare identifierade oss som eller med, mindre. Så vår upplevelse av jag, vår upplevelse av det här nuet blir mer av nuet och mindre av tankar om saker. Eller identifikationen med tankar och saker minskar. Vi blir mer ankrade här och nu. Vi blir mer till freds. Mer i fred, mer i kärlek. Mer kärlek för oss själva. Mer kärlek för andra. Det låter som en riktigt bra reklamfilm, men det är faktiskt sant också. Och det är gratis. Och det är någonting som traditioner runt om i hela världen, utan att ha haft kontakt med varandra, även om såklart ju länge tiden gått haft kontakt och influerats av andra. Men det är intressant att de pratat om en så märklig sak som att vakna upp. Eller det här att det finns en illusion som vi kan se igenom, att jaget är en typ av illusion. Det är väldigt intressant att så många traditioner runt om i hela världen har kommit till insikt om det och förklarar på lite obskyra sätt hur man kan inse det. Metoder för att komma till insikt om det. Meditation då, andra typer av andliga och meditativa praktiker, tekniker. Det finns många vägar till Rom. Men många av de här traditionerna är då inne på samma spår, som är att vakna upp. Vakna upp till nuet, vakna upp till din sanna natur, vakna upp till det här ögonblicket och bli fri från lidande till viss del i alla fall. Det försvinner nog aldrig helt i genomsnitt, men det går att få en stor skillnad i alla fall. Stor skillnad från hur det är att vara mer identifierad. Vi befinner oss ju alla på ett sådant kontinuum. Alla som är inne på den här andliga banan håller på med det på ett eller annat sätt. Ja, nu har jag det. Tack.